Idag har jag gett predikan rubriken Himlen runt hörnet. Man vill ju alltid lite försöka snitsa till det, och det här var väl ett försök till det. Det har en speciell orsak, och ni kommer att förstå det väldigt, väldigt fort naturligtvis. Det är inte så invecklat. Men i första advent så väntar ju den speciell, så att säga, ritual inom kyrkåret för att påminna oss om hur det var på Jesu tid. Hur folket väntade efter en kung som kunde rädda dem, en frälsare som kunde rädda dem, ja, en messias som skrifterna hade lovat. Det var många i Israel på den tiden som väntade och hoppades att han skulle komma. Det är ju det vi påminns om i första advent. Och vi ska läsa ett väldigt klassiskt bibelställe om det här. Och jag tänkte att vi skulle helt enkelt läsa det tillsammans. Så får ni vara med. Ser ni texten där uppe? Det gör ni. Vi läser tillsammans. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sade till dem: gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Det här hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: säg till Sions dotter, se din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Jag hittade en bild som jag tyckte såg väldigt trevlig ut. Varför gjorde Jesus så här? Varför red han in i Jerusalem på en åsna? Han visste precis vad han gjorde. Han visste precis hur folk skulle uppfatta det här och vad det skulle betyda för dem. Det var så här på den här tiden att när en kung hade strid mot en stad och sedan hade besegra staden och erövra staden, så kom han inridande på sin stridshäst för att riktigt markera sin makt. Att när kungen kommer med så att säga övermakten och visar att jag är störst och starkast, då kommer han på hästen. Men när en kung vill visa: jag kommer med fred, jag är en ödmjuk människa, jag har inget ont i sikte för er, då redan in på en åsna. Det hade en väldigt klar symbolik det här i det här samhället på den här tiden. De visste att när han rider in på en åsna så deklarerar han att han är en kung. Eller hur? Ni vet att det var en av anklagelserna mot honom sedan lite senare, samma vecka. Det var det man spikade upp på korset överför honom. Jesus, vad stod det? Jesus från Nazaret, judarnas konung. Så alla visste att han hade sagt sig vara kung. En fredens, en fridens kung. Det var det han gjorde när han red in i Jerusalem på en åsna på det här sättet. Och människorna reagerade på dem. Och vad var det de gjorde? Jo, de ropade. De la palmer på vägen och mantlar. Och så ropade de någonting. Vad var det de ropade? Hosianna. Nå, vem vet vad Hosianna betyder? Vi sjunger det ganska ofta, varje år sjunger vi det i alla möjliga sammanhang, men speciellt i advent. Vad betyder Hosianna? Har ni tänkt på det? Och varför ropar de Hosianna? Varför? All right, jag ska hjälpa er. Här kommer betydelsen småningom. Jag sa ju det här redan som... Jo, Hosianna betyder kom med hjälp. Och det var det man ropade när kungen kom till stan. Så ropar man Hosianna, kom och hjälp oss. Kom inte att slå oss eller döda oss, utan kom och hjälp oss. Och det blev så vanligt att man började sen betrakta det som ett hyllningsord till kungen. Att när kungen kom eller när man vände sig till Gud. Kungen och Gud var ibland liksom samma källa för välsignelse, tyckte man. Så ropar man Hosianna. Men egentligen så började det, kom och hjälp. Kom med hjälp. Det är bra att veta när vi sjunger Hosianna, vad det betyder. Men det var ju också det som visade att folket visste precis vad Jesus gjorde. För de ropade det som de brukar ropa till kungen. Israels folk på den tiden, eller Israels land på den tiden. Så de betraktade honom som den kung han gjorde anspråk på att vara. Den här dagen, minst under några människor, hade fattat det här. Eftersom man började ropa Hosianna. Och som ni ju vet, så var på den här tiden var det många som längtade efter den här kungen som skulle befria landet från romarna. Som skulle frälsa landet. Och det var många som hade gjort anspråk på att vara den dessutom. Och man trodde igen att Jesus var den här. Kanske det är han nu som kommer att upprätta Israels rike på nytt och driva ut alla fiender. Visst, det var det man hoppades. Det var det man trodde Jesus skulle göra. Han som hade så mycket makt, som hade kommit dit och botat människor och hjälpt människor på alla möjliga vis. Gjort märkliga saker. Uppväckt Lazarus. Och det väckte sån stor uppståndelse så de började tänka att han kan ju göra vad som helst. Det här är farligt. Nu kommer romarna och krossar oss därför att han kommer att, liksom de här judiska ledarna blev riktigt oroliga att han skulle så att säga stöka till deras fina ordning där de hade hittat sin plats och position i det dåtida samhället. De hade hittat någon slags samexistens med romarna. De tyckte att de hade ju kontrollen över det här religiösa livet. Och så kommer Jesus och ställer till det på det här sättet. Folket blir jätteförväntansfulla och glada och ropar Hosianna. Och ledarna blir rädda. För vad ska nu hända? Men alla förstod att Jesus hade anspråk på att han var kung. Och man frågar, ska du upprätta riket? Och Jesus han talar om riket. Mycket. Faktiskt. I Matteus så talar han om himmelriket. Och det första han gjorde efter att han hade blivit döpt och hade blivit frestad i öknen, det var det att han började predika och säga, omvänd er för himmelriket är nära. Ser ni nu kopplingen till rubriken, himlen runt hörnet. Men Jesus sa det, himmelriket är nära. Men det betyder ungefär samma sak, eller hur? I Matteus så står det så där, ja. Han sände också ut sina lärjungar så småningom och sa, nu ska ni förkunna på er väg att himmelriket är nära. Omvänd er för himmelriket är nära. När har du sagt åt någon i Sibbo att himmelriket är nära? Jag vet inte om jag har sagt det någonsin. Jag får väl göra bättring. Men ändå var det som Jesus sände ut lärjungarna att göra. Säger, ni ska predika att himmelriket är nära. Vad menar han? Vad menar han? Måste man ju fråga då, naturligtvis. Jesus har använt många bilder för att beskriva det här riket. Jag bara slänger in här några stycken som finns i Matteus 13-25. Han talar om en skatt som är gömd i en åker. Det är någonting när en köpman söker efter fina pärlor. Så fanns det andra bilder när himmelriket är som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. Som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. När som en kung höll bröllop för sin son. Och så har vi de här 10 jungfrurna unga flickorna som gick ut med facklor för att möta brudgummen. Det var olika bilder på himmelrikets beskaffenhet. Vad det egentligen han pratade om. Och ni vet ju med Jesu liknelser, de är lätta att komma ihåg. Det är sådana stories som vi alla kommer ihåg väldigt bra. Men det var ganska många som inte alls förstod vad han menade med det egentligen. Och lärjungarna fick ju brottas med det här. Vad menar du riktigt? Jag kan inte förklara vad du menar med den här liknelsen. Jesus tyckte om att berätta berättelser. Och det gjorde han ju naturligtvis med en väldigt bra pedagogisk avsikt. För han visste att berättelser kommer folk ihåg. Och så småningom så förstår de också poängen. Men lärjungarna som ju var nära Jesus, de hade lite förtur. Så de satt vid lägerelden ibland och så sa de: "Hör, du berättar en jättebra story här på dagen. Men vad betyder den egentligen?" Och så berättade han en del. Jo, det betyder det här och det här. Så himmelriket, riket som han representerade, som han var kung i, det var någonting annat än det som folket väntade på. Det som lärjungarna väntade på. Det som man trodde att Bibeln hade gett löfte om. Men Jesus kom och berättade, det är någonting annat. I Markus i Matteus handlar det mycket om himmelriket. I Markus talas det om Guds rike. Naturligtvis används de så att säga parallellt eller om vartannat här. Samma sak beskrivs här. Tiden inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet, sa Jesus i början av sin tjänst. Och så börjar han berätta igen om hur ska jag förklara det här himmelriket, Guds rike? Vad är det? Han hade en väldig utmaning som lärare att få sina elever att förstå vad han menar. Så han gav många olika sorters bilder för att från olika vinklar helt enkelt förklara lite mer vad är himmelriket. Och han hade den här bilden om det här senapskornet, det lilla fröet som så småningom när det växer blir det största av jordens örter, eller hur det står. Någonting som börjar smått men som växer över tid. Vad ska han jämföra Guds rike med? Det är som en surdeg. Vem jobbar med surdegar nu för tiden? Jag vet inte. Men en surdeg har den egenskapen, nu får ni rätta mig kära bagare om jag har fel. Men en surdeg har den betydelsen att när man lägger den lilla surdegen in i den vanliga degen så blir hela degen påverkad. Eller hur? Inte kanske på en gång, men det tar en stund, men det händer. Det borde man egentligen forska i lite mer för att förstå den bilden. Men jag förstår så mycket av den att när det börjar någonting, Guds rike börjar gro i mig, så över tid så kommer den att påverka hela mig. Eller hur? Sen kommer det här riktigt nyckelordet i dagens text. Eftersom judarna ju väntar sig ett fysiskt jordiskt rike, så måste han ju förklara det och säga det rakt ut. Det är inte så som ni tänker er det. Tillfrågade av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarar han: Guds rike kommer inte på sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Från Johannes 3, ska vi se, vi får det fram här. Så, är ni med? Så läser vi tillsammans det här då. Jesus svarade: sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: sannerligen jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa det, att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Här förklarar Jesus det här som vi på något vis har läst så många gånger. Att vi behöver bli födda av den helige ande. Att Guds rike bor inom oss. Det här är på något sätt, tycker jag, för mig en väldigt viktig grundbult i det jag tror på. Att jag är medborgare i två riken. Det är ju lite populärt att prata om dubbelt medborgarskap nu för tiden. Och för en del är det väldigt bra, för andra så blir det ett hot och ett problem. Om man tycker att jaha, då får vi problem med andra stater eftersom de ska ta hand om sina medlemmar i vårt land. Det här kan man hålla på med och diskutera naturligtvis. Men som kristna är vi faktiskt redan medborgare i två länder. Vi är medborgare här i Finland naturligtvis. Men det är bara ett tillfälligt arrangemang. Men vi har ett mycket beständigare, mer bestående medborgarskap i Guds rike. Och vi har så att säga passet i vårt inre. Vi har fått en del av himmelriket in i vår varelse som Gud ger oss som gåva, som vi inte kan prestera, men som vi får ta emot som den gåva som Edvard pratade om här tidigare. Jag tror det är en väldigt viktig del av vår identitetsförståelse att förstå det här. Jag är inte bara en människa som försöker så gott jag kan, utan jag är också medborgare i ett rike med oändliga resurser, med närvaro i mitt eget liv som kan påverka allt jag tänker, allt jag känner, allt jag är, som kan förändra det som i mänskliga ögon ser omöjligt ut, som jag inte själv kan påverka, som jag är hjälplös inför. Men låt oss läsa lite mer om Jesus här. Efter att han hade lidit döden så kom han igen och framträdde för dem. Han gav dem många bevis på att han levde då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om, vadå? Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten och ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Ni kommer ihåg det här att före han gick in i sitt lidande och hela den här korsfästelsen och uppståndelsen, så hade han talat med lärjungarna ganska grundligt. Och det är ganska grundligt dokumenterat för oss. Johannes 16-17, någonting där. Där han talar till lärjungarna och berättar om att den helige ande ska han sända till dem. Och han ska lära er allting. Och så tar han upp det på nytt här. Ni ska vänta på det här som jag har pratat om. Nå, man tyckte ju att nu borde ju de här lärjungarna ha hört på ordentligt. De hade varit med Jesus i 3 år. De hade sett att han inte liksom var en riktigt vanlig jordisk kung. Men nu var det väldigt, det är så här som det vi tänker i vårt huvud, det sitter ofta ganska bra fast. Vi har svårt att ändra vad vi tänker egentligen. Det vi tycker, det tycker vi. Och det är med basta. Och lärjungarna, de var uppvuxna i ett samhälle där de hade nog hela tiden gått och väntat på den här kungen som skulle befria dem. Så efter hans uppståndelse, när han redan hade bevisat att han inte var den här världen, han var ett annat rike, verkligen. Han var över alla naturlagar och allt det här. Så de som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? De var fortfarande kvar i det här. Nu är det det här det egentligen handlar om. Visst, det är nog bra att du gör allt det där, men nu är det ju ändå det här riktiga kungarike som vi längtar efter. Så han fick ju fortsätta och undervisa dem. Och han fick naturligtvis fortsätta med att låta den helige ande undervisa dem. Och så småningom förstod de väldigt mycket bättre vad han egentligen menar. Och Paulus faktiskt talar ganska mycket om det här också. Ni vet att sen när Jesus hade gått till himlen och sänt den helige ande, så började de här lärjungarna att predika. Filippos var en sån. Han gick också ut och predika om Guds rike. Och han började döpa människor som kom till tro på Jesus. Både män och kvinnor. Paulus var i Efesos. Och det där han, där började han tala. Försökte övertyga först judarna om Guds rike. De var oemottagliga. De ville inte tro att han smedade vägen inför alla de närvarande. Då vände han dem ryggen och höll också sina lärjungar därifrån, alltså från synagogan. Istället talade han dagligen i Tyrannos föreläsningssal, och det här pågick i 2 års tid, så att alla i Asien, både judar och greker, fick höra ordet om Herren. Och Paulus, han fortsätter med att beskriva, vad är då Guds rike? Vad är det här riket där Jesus är kung? Han säger, det inte är mat och dryck. Det är det här påtagliga som vi tror att det är så viktigt ibland, och som är. förstås, så länge vi är här. Det är inte det, utan det är rättfärdighet och frid och glädje. Inte vilken som helst. Det här är ju sån här liksom grundläggande grej igen. Alltså att ibland så är det ju så att vi vill nog gärna ha uppleva den där friden och glädjen och rättfärdigheten också. Men här visar ju Paulus att det hänger ihop med den helige ande. Vi kan inte koppla loss liksom de här godsakerna, det här trevliga som gör oss på gott humör och som får oss att må bra från Gud själv. För det är i Gud, i den helige ande som det här är möjligt, som det här finns. Så om vi inte inbjuder den helige ande i våra liv, om vi håller honom borta utanför, så ska vi inte heller vänta oss de goda välsignelserna som samtidigt hör till Guds rike. Guds rike är inte ord utan kraft. Var det någonting som lärjungarna hade lärt sig, Paulus också och de andra i den första församlingen, det var det att det var bra att predika. Predikningen var väldigt viktiga. Man undervisade dag efter dag och man återkom till det hela tiden. Det var det fråga om att de inte använde mycket ord. Men det var viktigt att det inte bara var tomma ord, utan det var ord som den helige ande bekräftade. Så det hände någonting i människors hjärtan. Jag hittar en annan bild på Paulus, ska det här föreställa någon medeltida bild. Bara för att ge er någonting att kroka upp minnet på, helt enkelt. Där sitter han i sitt fängelse och skriver till Efesosborna som han tidigare hade besökt. Eller kanske han skriver till Filipperna och skriver, var han alltid glada. Han hade förstått det här med att riket som han bar på var inte alls beroende av omständigheterna. Där sitter han i sina kedjor i en mindre idyllisk miljö och vet att han kommer kanske snart att dö. Men han kunde då vid det laget säga att för mig är döden till och med en vinst. Att leva för mig, det är Kristus. Och det var en lång process också för Paulus, tror jag, det här. Att komma till den förståelsen av Guds rike. Och då skriver han så här. Men det vill jag ha sagt, bröder. Kött och blod kan inte ärva Guds rike. Och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. Vad jag nu säger er är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger, döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Och så fortsätter han och avslutar så här. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld. Så Guds rike, det är närvarande här och nu, men det ska också bli någonting mycket, mycket mer. Vi har den här dödliga fasen, så att säga, där vår kropp blir äldre och äldre och vi börjar få ålderstillägg med tiden. Och till sist ska vi alla dö. Det är ett faktum. Men Gud har gett oss en oändlig gåva, verkligen bokstavligen. En oändlig gåva är det att han bjuder in oss i sitt rike. Det eviga riket. Till det eviga livet. Och visst är det ju en fantastisk vision att leva med. Att en dag kommer vi alla att förvandlas till någonting som inte är begränsat av den här kroppen, utan som är evigt tillsammans med Gud. När vår ande och Guds ande är för evigt förenade. Och vi har detta liv. Då måste jag ju ändå avsluta med några frågor som får er lite att fundera mera. Eftersom tiden tar slut och jag skulle sluta snabbt. Den som inte blir född av anden kan inte se Guds rike, sa Jesus. Vad betyder det? Vad menar han med det då? Vad betyder det att se Guds rike? När det inte är någonting som man kan ta på, som man kan se, sa han ju samtidigt. Det finns inom oss. Har du sett Guds rike växa som det där senapskornet fram i ditt inre? Det börjar ju med att man ber om att bli frälst. Ber om att bli pånyttfödd av anden. Det som Jesus talar om med Nikodemus, det börjar ju där. Att man börjar tro på att Jesus kan göra det här för mig. Han kan föda mig på nytt genom anden. Och då får vi Guds rike inom oss. En annan fråga som kan man fundera på. Har Guds rike i ditt liv betytt någonting? Har det hänt någonting? Har det påverkat någonting? Har det skapat någonting? Guds rike består av rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande, skrev Paulus. Rättfärdighet, är det någonting som du upplever att växer i ditt liv? Är det någonting som händer, som förändrar dig, som gör dig mer lik Jesus? Frid och glädje i den helige ande. Det finns i vårt liv situationer när vår frid och glädje rövas ifrån oss. Och vi kan inte återskapa den. Men den helige ande är full av frid, full av glädje, full av kärlek, full av kraft. Och var ska vi få tag i det? Jo, det är hos den helige ande. Vi är medborgare i två riken. Har du kollat på sistone vad dina förmåner är när du är medborgare i det himmelska riket, i himmelriket, i Guds rike? Va? Finns det några förmåner i Guds rike? Eller är det bara plikter och bördor? Det skulle kanske skäl att ta en predikan till om de här förmånerna. Vet du vilka förmånerna är att vara medborgare i Guds rike? Vi kan ta bara någon sån här. Framförallt har vi tillträde till Gud själv. Eller hur? Vi får bära alla våra önskningar till Gud. Och vi har fått hans löfte att han ska lyssna på oss. Det är en förmån faktiskt. Det gör bönen till ett spännande äventyr. Det är bara en liten grej. Ditt medborgarskap i Guds rike innebär också att du är kallad till att vara Guds barn och hans vän. Jag tycker om att tugga på det ordet, vän. När Gud hade vänner så kunde han inte låta bli att tala om för dem vad han skulle göra. Och ibland så skulle jag önska få mera i det. Jag ska vara så nära Jesus att jag får höra vad han tänker göra. Kanske inte vad han gör i hela världen, men åtminstone i mitt liv, i våra liv, i den här församlingen, i den här kommunen. Jag tror det där är någonting som vi alla är inbjudna till. Himlen runt hörnet betyder alltså att himmelriket är nära, sa Jesus. Inom dig och också framför dig. Här och nu, men också hela livet in i evigheten när vi än går över till den. Så, det var det. Har jag klarat av tiden nästan? Ganska bra. Bättre i alla fall, hoppas jag. Ska vi be Herre och tacka Herren efter det här? Jesus, jag tackar dig för att du har kommit för att uppenbara Guds rike för oss var och en. Herre, tack för att du har inbjudit oss att bli medborgare i ditt rike. Och tack för att du har gett oss löftet om att plantera ditt rike inom oss. Så att det får växa som ett frö, får bli starkare, påverka oss mer och mer, Herre. Och göra oss mer lika dig. Och att vi också har ett löfte om att när vi följer dig, när vi vandrar med dig, med Guds rike inom oss, så kommer du en dag att låta oss förvandlas från det här dödliga till det eviga. Till det som är förgängligt, till det som är oförgängligt. Och jag tackar dig för att vi idag får hålla fast vid att tro på det här som du har talat och undervisat till oss genom ditt ord idag. Jag tackar dig för att du påminner oss gång på gång, Herre. Nu ber jag att den helige Ande ska fortsätta arbeta med oss i vårt sinne. Att vi kommer ihåg det som vi ska komma ihåg, Herre. Just det som vi behöver. Så att vi förstår att vi går med dig. Ditt rike uppenbaras här på jorden också genom oss personligen, Herre. Tack för att vi får vara Guds rikes bärare. Och nu ber jag också att vi ska kunna få bjuda in många andra in i ditt rike, in i gemenskap med dig, in i den här livsförvandlande processen när den helige ande får ta tag i oss. Tack Jesus för att jag får välsigna alla mina vänner här. Herre, tack för att de också är dina vänner. Jag tackar dig Herre för att du talar om för dem vad du tänker göra i deras liv. Steg för steg, dag för dag. Tack för att vi får gå med dig från och med nu. Och ända in i evigheten. Amen.